Det är torsdagen den 2 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Så här är det att varje gång jag går till affären och ska handla mat, då kan jag konstatera att allt bara blir dyrare. Och det beror inte bara på att jag blivit gammal och gnällig och har två snabbt växande och krävande barn, utan matpriserna har ju faktiskt i verkligheten som bekant stigit rejält det senaste året. Det här är någonting det har pratats mycket om och det är även nått politiken. Vi minns väl alla med viss förfäran Ebba Buschs falukorv från valrörelsen när hon ville illustrera detta. Men varför har då maten blivit så dyr? Vart tar alla pengar vägen som vi kunder betalar för den? Vilken roll spelar konkurrensen mellan butikskedjorna? Vilken roll spelar kriget i Ukraina? Och vilken roll har covid spelat? Och vad kan vi förvänta oss framöver? Det tänkte jag vi skulle diskutera i dagens podd. Och med mig för att göra det har jag två gäster. Den första heter Karin Brunell och hon är vd för Svensk Dagligvaruhandel. Välkommen hit Karin.
Tack.
Och så har vi med oss Christian Jörgensen som är utredare på Institutet för livsmedelsekonomisk analys vid Lunds universitet. Välkommen du också Christian.
Tack så mycket.
Jag ska bara först börja med att säga att vi köper livsmedel för ungefär 340 miljarder kronor varje år. Och man kan väl säga att vi lägger ungefär en åttondel av pengarna vi tjänar av disponibla inkomst alltså på livsmedel. Eller gjorde det i alla fall 2021. Vi får se vad det landar på nu. Och av de här 340 miljarderna så står de stora kedjeföretagen för knappt 300 miljarder. Av detta så har ICA ungefär hälften. Coop och Axfood har ungefär 20% var. Och Citygross och Lidl ungefär 5% var. Mycket avrundade och förenklade siffror. Så bara vi har lite koll på det. Och livsmedelspriserna har stigit det senaste året enligt SCB med ungefär 20%. Så vi börjar med den enkla men väldigt stora frågan. Karin, varför har livsmedelspriserna stigit så mycket?
Enkel fråga men ett längre svar kanske.
Ja, kör på.
Det är flera steg i detta. Egentligen började det redan 2018 när vi hade en torka i Sverige. Och det påverkade ju livsmedelsproduktionen här. Sen har vi då haft en pandemi som i väldigt hög utsträckning påverkade transportvägar och annat. Vi har högre energipriser. Sen blev det då en krig i Ukraina och Ukraina är en stor livsmedelsexportör. Ovanpå detta har du en försvagad valuta. Och i och med att inte bara de importerade produkterna är beroende av valutan utan även liksom de svenska produkterna är beroende av valutan. Du köper ju förpackningsmaterial och allt vad det kan vara, vissa insatsvaror eller råvaror för annan valuta. Och nu har du på slutet av detta här dåliga skördar i södra Europa. Så alla de här sakerna tillsammans har bidragit till de här ökade priserna. Och 2022 blev ju extremt.
Okej, så det är då en perfekt storm av alla möjliga dåliga saker helt enkelt.
Som alla pekade åt samma håll samtidigt. Precis.
Ja. Men okej, vi vill börja nysta upp det här lite då. Pandemin, vad ledde den? Varför gjorde den att livsmedelspriserna blev högre i Sverige?
Framförallt blev transporter extremt dyrt. Så nu har inte jag exakta siffror, men säg en container som skulle komma från Asien blev liksom mångdubbelt dyrare. Och det var också då svårt att få tag på transporter och det påverkar ju då priserna ytterligare. Så det var egentligen största skälet. Däremot kan man säga att dagligvaruhandelns tillväxt var ju stor under pandemin i och med att restaurangerna stängde. Så på det sättet ja. Så var det liksom en gynnsam utveckling då för dagligvaruhandeln. Så det är egentligen de senare leden nu här som har påverkat priserna mer kanske än vad det gjorde just då.
Det där känner jag igen. Jag minns från ett tag 2020, jag tror 80% av tiden jag var utanför hemmet så var jag på ICA Maxi och handlade. Det var det enda man kunde göra. Okej, det var pandemin då. Du nämnde också valutakursen. Hur påverkar den?
Ja, där är det ju, av det vi har i butikerna så är ungefär hälften importerat. Och har du då en försvagad valuta mot både euro och dollar så blir det automatiskt dyrare. Och sen är det ju även att även i en svensk produkt så är du beroende av saker som du köper in. Om det kan vara energi eller en förpackningsmaterial och annat, och då påverkar det också priset. Sen faktiskt också, vilket kanske är lite svårt att förstå, men i och med att de flesta råvaror köps från råvarubörs, så är det även så att för svenska produkter blir det ju då attraktivt att säljas utomlands. Så det finns en balansering i priserna mellan Sverige och andra länder. Så även svenska produkter kan bli dyrare när valutan går ner.
Sen nämnde du kriget också. Hur har det påverkat?
Ukraina är en stor exportör av spannmål. Och även om de kanske inte i första hand exporterar spannmål till Sverige, så gör det ju att världsmarknadspriserna går upp. De är också en stor exportör av olja av olika slag, alltså solrosolja till exempel. Jag tror det är en av världens största solrosoljeexportörer. Och det har gjort att man har fått liksom hitta andra möjligheter att, till livsmedelsproduktionen. Mm. Det är ju inte bara den solrosolja vi äter, utan det ingår ju även i många produkter.
Och det har jag också märkt av, för att hemma hos oss så använder vi en del frityrolja, och den var faktiskt, har varit slut i omgångar ibland. Okej, och så dåliga skördar nämnde du också i södra Europa. Ja, jag tror alla kan förstå, men skördar av vad?
Det har nu varit då frukt och grönt, och det är ju det som har stigit absolut mest här på slutet. Jag menar, tomater, isbergssallad, gurka har ju gått upp väldigt mycket i pris. Många har väl läst nu om ransoneringarna som är i England av samma skäl, men de har ju till och med fått brist på de här grönsakerna, och det har vi inte här i Sverige. Däremot är priserna på nivåer som vi inte har sett tidigare, och på så höga nivåer att faktiskt nu efterfrågan går ner. Tidigare har det alltid varit att liksom gurka och tomat har alla människor hemma ändå, men nu har man börjat sluta köpa de dyraste tomaterna.
Varför blir det dåliga skördar? Vad är det för väder som ligger bakom det? Är det torka? Eller vad
beror det? Nej, i det här fallet är det kallt.
Det är för kallt, okej.
Det är kallt. Och sen är mycket av de här grönsakerna nu växthusodlade. Och när energipriserna går upp så blir det också dyrare. Och det gör då att priset på dem också blir dyrare.
Okej.
Men det är nog, vad jag förstår, liksom något man lite får, vi kommer få vänja oss vid volatila livsmedelspriser, de här extremväderna som är, oavsett om det nu är just nu här i Spanien. För 2 år sedan var det ju tomaterna i Italien som drabbades. Det har varit dåliga kaffeskördar för något år sedan i Brasilien. Vi kan nog se framför oss mer skiftande livsmedelspriser.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okej, tack för den introduktionen. Jag släpper in Christian. Nu fick vi höra då en perfekt skitstorm av olika negativa faktorer. Om du får samma fråga, vad säger du? Varför har livsmedelspriserna stigit?
Ja, men jag tycker Karin, hon gav en väldigt bra överblick. Och det som hon säger också, det är ju väldigt många faktorer som påverkar. Och alla går ju i samma riktning, alltså det förstärks. Och sen hur mycket de enskilda faktorerna påverkar priset, det är lite svårare att säga. Men det är väldigt många faktorer, och det är också som Karin säger att det blir nog lite annorlunda i framtiden med extrema väderhändelser och klimatförändringar som kommer och gör det mer volatilt.
Utan att säga exakt hur mycket som påverkar, exakt hur mycket, Christian, går det att säga någonting att vissa av de här sakerna har slagit hårdare än andra? Vet forskningen någonting om det?
Nej, det är alltså att just ta ut så här estimat på olika faktorer de har påverkat, det är ju ganska svårt i och med att allting sker samtidigt och i samma riktning. Men de stora sakerna är det ju kriget i Ukraina, och man ser också exempelvis på priset på matolja så har det ju stigit väldigt mycket. Så där är ju kriget har en väldigt stor påverkan just där, det kan man väl säga.
Christian, finns det någonting som vi inte vet, alltså någonting som är oförklarat skulle du säga, där du skulle tycka att det här vore intressant att titta närmare på eller forska närmare om, som vi, ja, någon X-faktor här så att säga?
Jag tycker det är intressant att försöka luska lite mer om vad som påverkar, hur stor påverkan blir, och det är väl lite det vi ska göra också. Mm. Så här på förhand är det svårt att säga om det är någonting som vi inte har räknat med hittills.
Vi ska återkomma till det uppdrag du ska göra. Jag tänkte bara först fråga dig, Christian, för att vi ska förstå lite mer, hur sätts de här priserna? Hur går det till? Nu har vi nämnt att det finns en råvarubörs här bakom och sånt. Om vi utgår från den vanliga handlaren ICA-Stig, hur köper han, varifrån köper han sina varor?
Ja, det är nästan någonting som Karin är lite bättre på att förklara, tror jag. Men det är också som Karin säger, även om det är svenskproducerat så påverkas ju de svenskproducerade livsmedlen av världsmarknadspriserna, eftersom det finns ju alltid en möjlighet att sälja det svenskproducerade på världsmarknaden. Mm.
Så det är lite som elen, alltså höga priser smittar Sverige.
Ja, jo, men så är det. Och det skiljer mellan olika produktgrupper, men det är mer eller mindre så kan man säga.
Ja, men då tar vi Karin istället. Kan du berätta lite, hur sätts de här priserna? Varifrån köper handlaren sina varor? Och hur sätts priserna där?
Att i de stora kategorierna så har du ju väldigt stora leverantörer också. Så att om, låt oss säga inom mejeri, så köper ju då man på central nivå, eller gör ett avtal på central nivå för mejeriprodukter som går till en grossist, och sen bestämmer då handlaren själv liksom vilket sortiment man vill ha i sin butik, och så får man ut det till ett visst pris. Sen kan ju handlaren köpa in själv från leverantörerna också, och det är väldigt viktigt att komma ihåg, för det är ju det som skapar också konkurrens i butiksledet, både sortimentsmässigt och prismässigt. I hela den här kedjan, glömde jag nämna tidigare, så har du också liksom kostnaderna i själva butiksledet. Så att råvarukostnaden, eller själva produktkostnaden som kommer in i butik, är ju ungefär 60% av kostnaden för produkten. Sen tillkommer ju allt med butikshyra och uppvärmning av butik, och det är personal och det är säkerhetsfrågor och annat, som till slut du ska ha en liten marginal på och sen sälja till kunden. Bara kopplat till vad vi pratade om innan, där hur mycket slår olika saker. Och där är det ju också en förädlad produkt. Består ju av fler saker. Så till exempel köper du ett bröd, så är energikostnaden en stor del av det brödet, för det har bakats. Medan om du köper vetemjölet, så har du liksom råvaran i lite mer oförädlad form. Men det är klart, köper du hem mjölet för att baka själv, då har du en energikostnad hemma i din ugn istället. Så i slutändan så blir det liksom någonting som ska bli ett färdigt bröd som ska ha bakats på vägen. Men därför är det också, därför ser man ju också att så fort kaffebönorna går ner i pris, går inte kaffet ner i butiken. För att det liksom är ju massa grejer som ingår. Det är rostning och det är transporter och det är förpackning och annat. Så du har liksom en eftersläpning där.
Bara en detaljfråga här, Karin. Den kanske är svår att svara på, men om du bara kan ge mig någon inblick. De här leverantörerna, alltså avtalen här, avtalar man för längre tid att jag kommer sälja x antal kaffebönor till dig under ett års tid för y-pris? Eller är det mer en spotmarknad där man liksom priserna, alltså hur långa kontrakt brukar det vara? Går det att säga någonting om det?
Det första jag måste säga är att detta är ju ingenting som sker på en branschorganisationsnivå, utan det är ju mellan företag och leverantör. Så det är ju ingenting.
Ja, men du förstår det. Men jag tänkte om du visste någonting om det ändå.
Priser, typ kaffe, styrs ju väldigt mycket av råvarupriserna. Så där har man ju liksom en ganska tät dialog och förändra priserna. Nu kan man säga under den här perioden, som vi har under 2022, som inte har påminnit om någonting som vi har sett sedan 90-talet, så har ju handeln varit mycket, mycket tätare i dialog med sina leverantörer. Och man var otroligt liksom mån om att hjälpa framförallt det svenska lantbruket, och hade därför en mycket, mycket närmare dialog kring prisförändringarna så som det blev nu förra året. Så att jag skulle vilja säga att man har ju liksom påverkats av de omständigheter som är.
Okej. Jag har ändå hört nu att världsmarknadspriset på en hel del råvaror ändå har sjunkit jämfört med toppen. Alltså jag tror det var någonstans såg jag att i 10 månader på raken så har många av de här stora priserna, exempelvis vete som jag pratade om, sjunkit. Har det slagit igenom för svenska konsumenter än, Karin?
Jag kan inte uttala mig om specifika priser, men du har ju en eftersläpning. Så till exempel, och nu kaffet, om vi tar det, så har ju det också gått ner. Då tar det ju rätt lång tid. Det kan nog ta uppåt ett kvartal eller till och med lite mer innan den kaffebönan har blivit bryggkaffe som står på butikshyllan. Det som är lite sådär pessimistiskt kanske, och det här har säkert man på forskarhåll bättre koll på, det är ju att man vill ju gärna då att inflationen ska gå ner. Men samtidigt så säger man att om vi når liksom nu en inflation på kanske 2-3%, som ju är Riksbankens mål, så är 2-3% fortfarande högre än noll. Det vill säga priserna har nått en nivå och vi vill inte att ökningen ska vara lika snabb. Men 2% är ju fortfarande en ökning. Så man ska inte, vi har nog hamnat liksom på en platå av högre priser. Så att för enskilda artiklar kommer vi säkert kunna se att priserna går ner. Men på det stora hela har vi hamnat liksom på en högre prisnivå.
Mm. Ja, och sjunkande priser generellt i samhället, alltså deflation är ju också någonting man kanske vill undvika. Däremot så ser man nog gärna att enskilda varor, vanliga konsumtionsvaror, nog faller i pris. Mm. Hörrni, det här är ju lite politik och debatt också, och det har ju förts fram argument och diskussion kring att det är giriga handlare som ligger bakom de här höjda priserna delvis. Christian, jag vet ju att ni på Institutet för livsekonomisk analys, ni har fått uppdrag att titta på i vilken grad svag konkurrens kan ligga bakom priserna. Varför har ni fått det uppdraget och hur är det formulerat?
Ja, syftet är att vi ska kartlägga och analysera de här prishöjningarna, framförallt de som har skett mellan industri och handel. Och vi tänkte också se om vi kan se några tendenser på om priskonkurrensen har ökat eller minskat nu under den här stora prisuppgången. Och ett annat syfte är också att man kan se om det finns en indikation på om maktbalansen mellan industri och handel förändras med sådana här stora prisuppgångar som har varit.
Och hur gör man för att undersöka det? Om det går att förklara någorlunda enkelt?
Ja, nej, men det är ju framförallt att man tar fram prisstatistik, och man tar även fram statistik på hur konsumenter handlar och hur de beter sig. Och i det här fallet så använder vi då streckkortsdata från butik, och sen så har vi lite mer generella index som SCB och Jordbruksverket tar fram. Så det blir mycket statistik av det.
Och om det så att säga är en svag konkurrenssituation i sista ledet, hur märks det? Vilka resultat skulle tyda på att det är det som är fallet?
Antagligen kommer det väldigt svårt att påvisa just effekten av en svag konkurrens. Däremot så kanske man ändå kan se om och hur det har påverkat priset. Men man kan ändå försöka fånga om den här priskonkurrensen har förändrats eller inte. För en högre priskonkurrens gör att konsumenter är mer rörliga mellan varor. De är mer rörliga mellan butikskedjor. Mm. De sätter mer press på hur handlare sätter priser och industri sätter priser. Så det här skulle kunna öka konkurrensen i en sån här situation exempelvis.
Om vi tittar lite bakåt på vad vi vet om just den här marknaden i Sverige, vet vi någonting hur konkurrenssituationen ser ut? Anses det råda en sund och bra konkurrens när det gäller livsmedel i Sverige, Christian?
Ja, det är väl omdebatterat det där. Vi har ju en väldigt stark marknadskoncentration i Sverige, och ICA har som sagt var halva marknaden. Det beror också lite på hur man ska förhålla sig till ICA, för ICA består också enskilda handlare som äger en grossistfunktion. Så det finns ju alltid på tapeten om ICA egentligen är, i vilken utsträckning det är ett företag som agerar som ett företag, eller om det ändå består av väldigt många företag. Mm. Men Sverige har en väldigt hög marknadskoncentration om man jämför med andra länder. Och det finns väl, och ett skäl är ju också att Sverige ser ut som det gör. Det är en ganska liten marknad. Det är ett land där vi har stora transportavstånd. Och detta gör i sig också att man får en lite större maktkoncentration.
Mm.
Och det är också ett sätt, stora företag är också ett sätt att utnyttja storleksfördelar. Och det i sig kan ju påverka konsumentpriserna positivt så tillvida att de blir lägre i och med att det blir mer en effektiv distribution.
När kommer ni vara klara med det här uppdraget? När har ni ett svar?
Ja, det är slutet av detta året. Så vi har inte riktigt kommit igång. Men...
spännande. Karin, jag hittade att du hade skrivit ett debattinlägg förra året där du, rubriken var, vi efterfrågar en mer nyanserad diskussion om matpriserna. Vad är det för fel på diskussionen som den har sett ut, tycker du?
Det som, jag vet inte exakt vilken artikel du relaterar till, men det som vi har reagerat på är att man har en väldigt, liksom, jag förstår att det finns ett stort intresse för livsmedelspriserna, för det berör alla. Och alla har drabbats, inte minst nu när man har andra ökade hushållsutgifter också. Men att vi tycker att man liksom på något vis särskiljer liksom livsmedelsbutikerna från andra typer av butiker. Att man tycker att ska verkligen livsmedelsbutikerna få lov att höja priser, borde inte de hålla låga priser för att folk ska ha råd att köpa mat. Och butikerna konkurrerar ju med varandra. Vi har haft ett enormt volymtapp under 2022. Det vill säga konsumenterna köper mindre eller färre produkter. Och butikerna liksom kämpar med att ha kampanjer och andra erbjudanden för att ändå locka till sig kunderna. Men det finns liksom någon sorts underliggande känsla av att de här butikerna som är privata företag och investerar i sina verksamheter inte ska få lov att tjäna pengar. Då har en genomsnittlig butik tjänar mellan 3-5% marginal. Och det är en låg marginalbransch som bygger på att det är stora volymer. När man nu tappar i volym så tappar man kraftigt också. Liksom att det är väldigt svårt att upprätthålla sin marginal då. Mm. Och där tycker jag det finns liksom lite så här dålig förståelse för livsmedelsbutikerna som privata näringsidkare.
Har de här marginalerna, har man kunnat se det att marginalerna har krympt i takt med att ingångspriserna så att säga har blivit högre?
Jag uttalar mig inte om enskilda medlemsföretag, men absolut så har marginalerna påverkats och det bekräftas också av enskilda handlare som vi har mycket dialog med. Man kan också se väldigt tydligt att omsättningen i dagligvaruhandeln under 2022 har ju ökat betydligt mindre än inflationen. Det vill säga folk handlar billigare och färre produkter. Jag tycker det är bra att du Konkurrensverket gör den här studien. För de kommer säkert bekräfta det som Konjunkturinstitutet kom fram till i höstas. Eller som SCB redan visar, att producentpriserna har gått upp betydligt mer än konsumentpriserna. Vilket är ju ett tecken på att du absorberar de här prishöjningarna i kedjan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Christian, Karin säger att det här är en bransch med låga marginaler, mellan 3-5%. Hur står sig livsmedelsbranschens eller kedjornas marginaler jämfört med annan detaljhandel ungefär? Är det låga marginaler jämfört med annat?
Prispåslaget är väl lite lägre och som sagt vår marginal per vara är väl kanske lite lägre i dagligvaruhandeln och livsmedelsbranschen. Men samtidigt så rör det sig om väldigt stora volymer i dagligvaruhandeln om man jämför med sällanköpshandel exempelvis. Så det är ganska svårt att jämföra på det viset för man har ett enormt flöde i en dagligvaruhandel på ett annat sätt.
Men jag tänker ändå Christian, om man då pratar konkurrensen, vi som en gång i tiden läste mikroekonomi fick ju lära oss att alltså, den perfekta modellen har perfekt konkurrens. Det råder ju inte riktigt här, för ofta så har man väl, man har sin butik som ligger nära och det är viss alternativkostnad förenat med att byta butik, man kanske måste åka längre, eller så finns det helt enkelt inte. Alltså, vad vet vi om det? Hur benägna är konsumenterna att åka runt och jaga extra priser eller att byta butik eller sådär? Vet vi någonting om hur det ser ut där?
Ja, det finns väl lite äldre studier som visar på att det, som du säger, man har ett ganska snävt område där man handlar, alltså rent geografiskt. Det är ofta nära butiken, och det kan också vara nära sin arbetsplats, men framförallt vid hemmet. Så man är ganska bunden. Men alla aktörer har ju mer eller mindre marknadsmakt. Så det har ju också enskilda handlare. Så det gäller all ekonomisk aktivitet. Mm. Det tar ju med just den här situationen som vi är nu, där man mer och mer letar lägre pris, och kan ju öka den här rörligheten. Och man ser väl också exempelvis att både Willys och Lidl verkar ju gå förhållandevis bra i den krisen som är nu.
Hörrni, vi ska ta och runda av. Jag tänkte, nu har vi nämnt då de orsaker som finns till de höjda priserna. Givet vad vi vet om det, om vi tittar in i framtiden och funderar på hur våra, så att säga, orsaker utvecklas, vad kan vi förvänta oss om framtida livsmedelspriser? Karin, vad tänker du då?
Tyvärr så ser vi fortsatt höjda priser framåt. Av flera av de skälen som vi har nämnt tidigare. Även om det finns tecken på att vissa saker går ner. Sen kan man säga frukt och grönt som har varit mycket i fokus just nu. Nu går vi ju in i en säsong där det blir mer svenskodlat. Och det gör ju att vissa av de här lokalproducerade grönsakerna kommer bli billigare. Men tyvärr på det stora hela så möter vi rätt höga priser även framåt.
Och hur mycket högre kommer de bli? Går det att säga någonting om det?
Nej, det vågar jag inte gissa på.
Christian, samma fråga till dig. Givet det vi vet om prisernas utveckling hittills, hur ser prognosen för framtiden ut?
Nu kommer man väl kanske inte öka lika mycket på årsbasis ändå, kan man väl ha en liten förhoppning om. Den har ju ökat väldigt mycket nu på ett år, och att den skulle fortsätta i den takten, det är väl kanske till att vara lite väl pessimistisk. Om man tittar på exempelvis på världsmarknadspriserna för mejerivaror, mjölkpulver och även för spannmål. Det är ändå väldigt stora produkter som påverkar även, när spannmålet påverkar ju även priset på kött i slutändan exempelvis. Så det finns väl en liten grund ändå för att man ska vara lite optimistisk. Även om vi kommer ner på de nivåerna som vi var för drygt ett år sedan. Det där är vi inte än på väldigt länge, om vi någonsin kommer dit igen.
En fråga till dig, Christian, som jag glömde att ställa tidigare. Det gäller det här med priselasticitet. Hur priskänsliga är svenska konsumenter generellt när det gäller livsmedel? Går det att säga någonting om det?
Ja, det där är ju lite knepigt. Man brukar ju säga att man är ju inte så priskänslig för just livsmedel, och så är det rent generellt, eftersom det är ju ändå någonting som vi måste få oss till livs. Och samtidigt så är det väldigt, när man mäter priselasticiteten så gör man det ofta utifrån ganska små prisförändringar, och under väldigt lång tid så har vi ju haft små prisförändringar, men just nu är vi ju inne i en fas med väldigt höga priser, och samtidigt som inkomsterna, den disponibla inkomsten för att köpa mat minskar också. Så det är någonting som ska bli väldigt intressant att undersöka, tycker jag.
Sista frågan, utifrån vad ni vet om prisernas utveckling och olika prisgruppers utveckling, om man vill spara pengar, vilken typ av livsmedel är det man kanske ska rikta blicken åt då, som inte har gått upp så mycket? Har du något tips där, Karin?
Det vi ser är att folk gör det, att de letar extrapris, alltså kampanjprodukter. Det är jättetydligt att man har börjat med det. Sen allra bästa sättet att spara pengar är att inte kasta någon mat. Så detta, om man ser någonting som kan hända här, är att matsvinnet kanske går ner.
Precis. Du då, Christian, finns det någon, vad skulle du rikta in dig på för varugrupper eller livsmedel som fortfarande liknar gamla priser? Finns det några sådana?
Jag tycker det är lite svårt att säga att man ska sikta in sig på grupper där priserna har inte ökat så mycket. Men man kan ju alltid minska sina utgifter på livsmedel genom att välja varor som är betydligt billigare. Exempelvis kan man ju välja bönor och linser istället för kött, en sån här klassiker. Det reducerar ju utgifterna ganska radikalt.
Jaha, då börjar det bli dags att ihop. Är det någonting ni vill lägga till kring det här som mina frågor har missat, som ni tycker är viktigt att lyssnarna tar med sig? Karin, har du någonting sånt?
En sak, men det kanske blir en för lång utläggning, det är ju att just inflationssiffran, så som den mäts, är det ju liksom en exakt varukorg mot en samma varukorg vid två tidpunkter, så ser man hur mycket det har gått upp. Mm. Men i realiteten är det ju inte så folk har handlat, utan de har ju inte handlat samma varukorg. Så att man inte liksom lurar sig heller och tror att nu folk spenderar 20% mer på livsmedel, för det gör de inte. De väljer att köpa mindre eller annat.
Mm. Precis, de kanske har bytt ut köttet mot bönor. Du då, Christian, är det någonting du tycker att är viktigt att man som lyssnare har med sig när man funderar vidare kring det här? Som vi kanske inte har tagit upp eller betonat så mycket.
Inget jag kommer på så.
Nej. Men vad bra. Stort tack Karin Brodell och Christian Jörgensen för att ni ville komma och prata med mig idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.